Vibrary Audiobooks presenterar John Romeo, konstnären, av Dion Karlström och Magnus Carling. Uppläst av mig, Jimmy Drexler. Om John Romeo och konstnären. Det Göteborg som berättas om i den här berättelsen är inte verklighetens Göteborg, utan en mörkare, smutsigare plats, men med flera likheter. Alla personer, omständigheter och platser är ett resultat av författarnas fantasi. Alla eventuella likheter med levande såväl som döda personer är helt och hållet en slump. Prolog. Ulrika Svärd var 3 kvarter från döden. Gatan hon gick längs kantades av höga ekar, vars lövlösa kronor sträckte sig som skelettarmar mot natthimlens mörka moln. Hennes klackar ekade ihåligt mot den regnvåta asfalten och ljudet studsade mot radhusens träfasader. Fan! Hon kvävde en sur rap. Den sista sidan som Henrik propsat på henne ville komma upp. Den sötsliskiga smaken av päron låg som ett täcke i munnen och klibbade mot tänderna. Jävla fan! Sidan var inte allt som Henrik tjatat om. Det hade dansat och hon hade känt den hårda utbuktningen när han pressade sig mot henne. Hans hand hade glidit ner över hennes bröst och när han nypt åt om vårtan hade hon knuffat bort honom.
Kom igen, babe, härmade hon. Du är inte den enda tjejen här.
No shit, tänkte hon. Hon hade sett att Felicias blickar, hur hon stirrat på Henrik. Hon kunde få honom. Den jäveln var inte värd att gråta över. Ändå torkade hon bort en ensam tår. Hon hade fortsatt dansa med honom tills dess att han började tafsa igen. Det var då hon hade fått nog. Inte mycket annat stämde den här kvällen. Mamma hade tjatat på henne innan hon stack. Pappa hade gett henne pengar i smyg och sagt att det skulle räcka till maten, till taxin och till att betala Anna för ciderflaskorna. Men han hade varit för snål som vanligt. Nu hade hon tagit sista bussen hem som hon med nöd och näppe lyckats hinna med och fått svara på 5 sms från mamma. Varför kan de aldrig lita på mig? Trots allt fyllde hon 16 nästa vecka. Det fanns folk som flyttade hemifrån tidigare än så. Ulrika vinglade till och foten vek sig. Hon skrek, föll framåt och återfann balansen i sista stund. Hon fnittrade, men bitterheten återvände nästan genast. Varför kunde inte pappa hämta henne istället för att ge henne pengar när det ännu inte räckte till taxi? Luften var kylig och stack i kinderna. Längre fram svängde gatan ner mot hennes kvarter. Inga andra människor var ute och mamma hade tjatat om att gå raskt hem. Ulrika fnös. Det var ju inte som att det här var Angered eller Biskopsgården. Det här var en förort där polisbilarna körde runt i förebyggande syfte, aldrig för att utreda några brott. Om man inte räknade Arvid Johanssons bråk med områdets hundägare förstås. Man kan bara inte gå hem innan midnatt, muttrade Ulrika då hon förberedde sig mentalt på den kommande stormen. Mamma skulle sitta hemma vid köksbordet med rödvinsandedräkt och glansiga ögon som alltid på fredagarna. Det skulle bli bråk, hot om utegångsförbud, hon skulle få både en och annan örfil och sedan skulle Ulrika fly gråtandes upp på sitt rum. Skiter väl jag i, sa hon, slant på orden och rapade tacokryddor. Hon stannade när det bara var ett kvarter kvar. Hon kunde se sitt barndomshem där nere. Radhuset där hon växte upp och som hon inte kunde komma bort från snart nog. Hon såg kökslampan och hon svalde hårt. Några löv virvlade runt i en plötslig sval vind och rasslade ner över gatan. Suset från Söderleden var avlägset och någonstans spelades musik. För en gång skulle doftade frist av löv, jord och blöt asfalt. I vanliga fall luktade det vidrigt, som det gjorde överallt i Göteborg. Stanken av avgaser låg alltid tungt över rikets andra stad. Göteborg är så farligt, sa Ulrika och slirade på orden. Hon citerade sin mamma. Du kan bli mördad eller våldtagen eller båda delarna. Samtidigt som hon sa det tänkte hon på Kristina Elfström, den 19-åriga tjejen som hittades flytande, naken, i Mölndalsån i förra veckan. 12:e mordet efter sommaren.